Hej och välkommen till Paleopodden som är tillbaka efter ett kort uppehåll på grund av utlandsvistelse i Spanien för min del. Ja. Jag som pratar heter Carl Hultén och med mig har jag...
Cecilia, du låter lite hes.
Ja, det är förklarat av att sista dagen där på vistelsen i Spanien så fick jag en halsinfektion. Så jag kände av lite grann, det höll på att bli bra, men sen kom det flygresa på det.
Ja, okay.
Och om det är något som jag kan bli sjuk av så är det att sitta på flygplan i kombination med någon liten sådär infektion. Jag tror att det var det.
Ja, annars blir ju inte vi paleolite sjuka, eller hur?
Jag blir väldigt sällan sjuk. Det här är världens sämsta reklam för livsstil.
jag känner ju att jag kan bli så här, liksom, stöddig i min... Jag blir aldrig förkyld. Jag får aldrig... Jag har inte varit sjuk på evigheter. Mm. Men man kanske ska vara lite ödmjuk.
Ja, annars åker du på ebola förmodligen.
Förmodligen, ja.
Rakt i skallen.
Tack. Paleopodden, vad pratar vi om här?
Just det, vi pratar ju om... Vi pratar om mat framförallt och hälsa, livsstil ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Och det betyder ju att vi försöker att väga in lite av det här fågelperspektivet på hälsa som uppstår när man betraktar människan som en del av evolutionen helt enkelt. Som ett resultat av en lång utveckling av miljö, där miljöfaktorer har påverkat. Så det är de miljöfaktorerna som vi pratar med om.
Ja. Mm. Ja, när jag kom idag så frågade de om jag vill ha kaffe, och det vill jag ha, men jag vill inte ha någon mjölk i, för att vi dricker ju inte mjölk. Och det tänkte vi prata om, mjölkprodukter idag.
Exakt.
Och då undrar man ju, varför gör vi inte det? På ett enkelt sätt.
Ja, på ett superenkelt. Ja. Alltså det här är ju väldigt kontroversiellt, även inom paleolitiska rörelsen, om man ser det till den här internationella rörelsen, så finns det ju förespråkare... Alltså några av opinionsledarna inom paleo, som till exempel Lauren Cordain, förespråkar ju att man av evolutionsmedicinska skäl och fysiologiska skäl bör undvika mjölk. Medan det finns andra förespråkare, en lång rad, som då hävdar att det är inte riktigt baserat på varken beprövad erfarenhet eller den moderna forskningen att säga att mjölk har de här mekanismerna och är så sjukdomsframkallande som då till exempel Lauren Cordain påstår. Men precis. Det är ju stött och blött.
Precis, men, och sen får man ju ofta höra då också att vi i Norden då tål mjölk.
Mm.
Och vi dricker ju mest mjölk i världen i Sverige.
Mm.
Men så, kanske, så enkelt är det kanske inte att vi...
Att vi skulle tåla det bättre?
Vi skulle tåla det bättre för att vi har fått någon form av mutation i våra gener.
Nej, jag tror att jag förmodligen har nämnt det i en tidigare podcast. Men vi har ju som sagt den här toleransen då, som är väldigt ovanlig. Som regel är ju människor intoleranta mot mjölk och då framförallt laktoset i mjölk. Det är ju ett enzym i magslemhinnan som heter laktas, då, som saknas hos de flesta på jorden,
ja,
av vuxna befolkningen. Då finns det då en avvikande mutation har gjort att vi i Norden då som regel till, jag kan inte exakta procentsiffran, men det är över 90%, tål mjölk. Och det som då uppstår i det här lägret som inte mår så bra av mjölk då, av olika skäl, det är ju att det på den svenska befolkningen ofta rör sig om en sekundär intolerans, alltså en förvärvad intolerans mot laktos. Men laktos är ju bara det vanligaste som man är känslig mot i mjölk då.
För det finns ju mjölkproteiner också.
Det finns en lång rad, mjölkproteiner. Och mjölk är så oerhört sammansatt av tusentals olika bioaktiva ämnen, proteiner, hormoner, alltså antikroppar. Och därför är det ju väldigt svårt att när man ska utröna liksom vad är potentiella mekanismer här, så finns det ju som en stor solfjäder av olika möjligheter att välja bland. Och det blir ju då lite problematiskt när man ska försöka anklaga mjölken för ohälso, för att orsaka ohälsa.
Precis.
För att då kanske det är bättre att lyfta upp den nivå och säga amen. Kolla på befolkningen istället. Mm. Kolla på lite större studier. Vad ger det faktiskt för påverkan på hälsan? Så där kan man ju se att det finns extremt stora skillnader mellan olika personer. Individskillnader helt enkelt.
Ja, Det är klart. Men om man återgår till ursprungsfrågan då. Men varför är det så här kategoriskt att vi inte dricker mjölk?
Just det, varför dricker inte mjölk inom paleo? Jag kommer iväg på en in tangentens riktning där. Jo, vi dricker inte det av dels av någon slags vad ska man säga?
Hänsyn till kossan. Nej.
Ja, det kan man ju faktiskt också ha. Jag menar, mjölkkorna har ju fruktansvärt förstås. Men det är inte därför primärt. Utan det har att göra med att inom paleorörelsen så har vi en grundläggande respekt för att de evolutionära ramarna som människan utvecklas inom har påverkat våra gener, och att vi kanske inte förstår alla delarna av hur moderna livsmedel påverkar oss. Så därför utesluter många av det av av att bara tillämpa det evolutionära templatet, den evolutionära metoden.
Ja, men det var som du har sagt i någon tidigare inspelning, att som Chris Kresser säger, att om vi inte har under en lång tid under vår evolution ätit eller druckit den här maten eller drycken, så ska vi inte tillämpa den. Och vi gjorde
det var nog Staffan Lindeberg.
Det var Staffan Lindeberg, den var svenska guru. Ja, men i alla fall.
Ja.
Att vi, då ska vi räkna det till en paleo, alltså räkna bort det från paleo om vi inte kan se det under evolutionen.
Jag tror att han var lite mer nyanserad i vad han påstod där. Det handlade mer om att som regel ett livsmedel är lämpligt för en viss art om det regelbundet konsumerats och så. Det är ganska högt flygande.
Ja, för att bacon åt man inte då. Men det kan vi
det var många, många saker som vi inte åt på stenåldern, men som ändå, det finns ju en mängd olika exempel på att livsmedel kommit in och blivit tillgängliga för en art och lett till väldigt god hälsa. Jag menar, som potatis eller paprika, det är också evolutionärt nya livsmedel.
Ja, just det.
Som vi ändå vet är förenliga med väldigt god hälsa hos de flesta.
Ja, och så kan vi ju då också tillaga det, och det kunde man ju inte då på ett annat sätt nu. Att man kan,
nej,
med precis. Med modern teknik som vi har pratat om också.
Ja.
Men alltså rent principiellt då, vi dricker inte mjölk för att det inte ingår i den evolutionära forskningen.
Ja, det är så många som tillämpar paleo tänker. Men jag vill ändå säga att mitt grundperspektiv är ett annat. Att mitt grundperspektiv är att nya födoämnen, de kan vara skadliga, helt klart. Men de kan också vara, ja, men som olivolja som är ny, och som potatisen som jag nämnde. Och renad kokosolja. Saker som är evolutionärt nya men som ändå är att betrakta som hälsosamma. Så man kan inte avfärda mjölken på de grunderna, tycker jag.
Nej, och då kan du också säga att det är okej att dricka mjölk för vissa, eller?
Ja, alltså det är min erfarenhet att det finns en ganska stor tårtbit av befolkningen här som är känslig mot mjölk. Ja. Och det är allt fler. När det gäller de som kommer till mig då för konsultationer och på grupputmaningar också, så ser jag att den gruppen är ganska stor. Då framförallt hos personer som har IBS som regel då, börjar absolut oftast mår ofta dåligt av mjölk. Och det är då korsreaktioner som det handlar om mellan glutenintolerans och mjölk många gånger.
De hänger ofta ihop.
Ja, det är det här jag var inne på med sekundär förvärvad mjölkintolerans. Alltså
du har letat igång det på något annat sätt.
Exakt. Man kan vara laktosintolerant, vilket är väldigt vanligt för till exempel personer som har celiaki.
Ja.
Och då är den sekundär laktosintolerans. Och det kan vara både mjölkproteinkänslighet eller laktoskänslighet. Men att när den är förvärvad, då kan man ju ofta bli av med mjölkkänsligheten eller laktoskänsligheten om man tar bort andra inflammationsskapande delar av kosten, som till exempel spannmål med gluten.
Så att då kan man, om jag förstår det rätt då, om man då slutar till exempel med gluten, småsaker, den stora inflammationen i kroppen, så kan man så småningom börja dricka mjölk igen.
Ja, ja. Och då att toleransen för laktos, det är det vanligaste, att laktostoleransen kan återvända, men också att en viss minskning av aktiveringen av immunförsvaret kan göra att man senare börjar tåla mjölkprodukter bättre. Men för många med autoimmunitet så ska jag liksom inte ge för mycket förhoppningar, för det är ganska ovanligt ändå att man kan tåla konventionell mjölk. Det har jag inte sett helt enkelt så ofta.
Hardcore mjölk.
Ja, men för de flesta. Alltså, det är ju uppenbart att det finns kulturer som dricker väldigt mycket, som inte som dricker mycket mjölk, men som äter mycket mejeriprodukter som har väldigt god hälsa. Om man tittar på kulturer som Masaierna, som det är då en nomadstam från Kenya, norra Tanzania, som i princip inte har någon hjärtsjukdom. Och så. De äter mycket feta mjölkprodukter, till exempel. Och sen finns det också populationer i Schweiz som visar att, ja, som också har det här, som är i princip fria från hjärtsjukdom, har god hälsa.
Uh-huh.
Ja, det är, nu kollar jag inte på den studien helt nyligen, men det finns en mängd olika kulturer som äter mycket mjölk. Produkter, inte dricker mycket mjölk kanske, som ändå har god hälsa.
Mm.
Och sen ser vi ju då samtidigt hur de här nya studierna, det kom en för en månad sedan precis i slutet
av... Ja, men den här omdiskuterade, att man dricker mjölk så dör man av benskörhet. Typ.
Ja, precis. Ja. Man dog tidigare och man fick
benskörhet. Och man ramlade ihop i en hög.
Ja, och vad man såg var att ju mer mjölk man drack, desto högre nivåer av vissa inflammationsmarkör kunde man se i blodet då.
Ja, men den användes ju som en det var ju en orkan på sociala medier med vi har blivit lurade, Arla har liksom fört oss bakom ljuset, mjölkkampanj som har pågått, du vet, i 50 år.
Ja.
Men hur ligger det till med
mjölkslobbyn?
Ja, mjölklobbyn, precis som den sitter ute i skogen med sina kossor där.
Ja.
Men hur pass vettig är den undersökningen? Vad vet du om den?
Ja, det är en fin undersökning. Den är en svensk utförd i Uppsala. Tiotusentals deltagare, både kvinnor och män, som har följts under väldigt lång tid. På ett par decennier har jag för mig att det var. Och där man har sett att det här med att dricka mjölk är då... Alltså, och då har man sett att det är inte korrelerat på samma sätt med mjölk och yoghurt. Och då försökte man se att... Ja, men man såg att mjölkdelen var just den som orsakade
de här ökade man kunde dricka eller äta kefir och yoghurt och sånt. Det var inte så farligt.
Ja. Mm. Det skulle kunna säga något om mjölk. Det är svårt att säga orsakssamband här. Men jag tycker ändå att... Jag menar, en sån här epidemiologisk studie som det rör sig om kan ju aldrig bevisa något samband här. Det ska man komma ihåg som det första steget.
Okay.
Men att när man ändå ser en föreslagen mekanism där man har kollat att de mjölkdrickarna hade höjda nivåer av interleukin 6 till exempel.
Mm, för det fanns ju faktiskt
samband. Ja, det var ju. Precis. Och då blir det lite starkare.
Mm.
Och det finns ju liksom en hel... palett av olika rön för olika mjölkprodukter här. Och det här är ju bara en i raden av många larm. Det var senast var det ju prostatacancer som man såg en evidensgrad 3 höjning, alltså av risken för män att få prostatacancer av mjölk då. Samtidigt så ser man att det är inte alla typer av mjölkprodukter. Alltså det är mera ren mjölk, medan då inte yoghurt till exempel orsakar den här ökade dödligheten och benskörheten. Så då föreslog ju författarna till studien att det skulle kunna vara lägre laktosinnehåll då, som finns i yoghurt. Men det finns fortfarande mycket laktos i yoghurt.
Ja.
Så det är inte fritt från laktos. Så jag vet inte om jag håller med om den slutsatsen, utan vad jag tycker mig se att det är att mjölkprodukter skulle kunna ge ökade risker.
Mm.
Och det är ju... i det kontext som, alltså, det är så många olika variabler här som är annorlunda om man jämför olika populationer. Om man ser till populationer som har god hälsa och som ändå dricker mycket mjölk, så lever de på ett helt annat sätt. De har en helt annan mikroflora omkring sig. Deras mjölk är inte behandlad på samma sätt som vår. Den är levande ofta. I den bemärkelse att den inte är pasteuriserad.
Så det du säger då, det är farligt att bara plocka ut ett enda livsmedel och sen utesluta hur de här människorna har levt under de här liksom 20 åren med andra. Mm. Det är precis som du säger då med, till exempel, det kan ju vara någonting annat som har retat igång inflammationen och sen dricker man mjölk på det.
Ja.
Så det är inte så enkelt.
Nej, det är inte riktigt så enkelt. Men vad man skulle kunna säga om att det som jag tycker att forskningen ändå säger här, det är att det kan finnas risker med att dricka mjölk, så det kan man ju skippa.
Ja, det och de att det finns ett likhetstecken mellan att det inte finns ett likhetstecken mellan att man får starka ben och man dricker mjölk.
Nej, så men det är ju
en myt som vi då har vetit om ganska länge att det inte är, men...
Ja, alltså de har haft en hypotes där om att det är
kalcium
och D-vitamin måste, ja. Och det är ju viktigt att det finns kalcium, ja. och tillräckligt med D-vitamin förstås, men det är också viktigt med tillräckligt med protein och låg inflammationsgrad och precis. Många andra saker.
Mm.
Men det jag också ville säga där var att just magra mjölkprodukter tycks inte ha samma positiva hälsoeffekter. För det finns ju en mängd forskning som säger att mjölk också har positiva hälsoeffekter. Framförallt när det gäller att förebygga diabetes till exempel.
Ah, okay.
Och ge lägre inflammationsgrad till exempel.
Mm.
Så att forskningen pekar åt olika håll här. Och då tycker jag att det verkar som att det jag kan se är att fetare mjölkprodukter tycks ha bättre hälsoeffekter än vad de magrare tycks ha. Flytande mjölk alltså, och pasteuriserad mjölk tycker jag man kan se bör man vara försiktig med. Och det är ju av flera skäl.
Mm.
Liksom, när man dödar mjölken eller man upphettar den, pasteuriserar den. Det är ett annat sätt, och lite mer neutralt att säga.
Ja.
Så dödar man ju de bakterier som normalt finns där och som producerar laktas och som kan bryta ner mjölksockret på ett naturligt sätt.
Som finns i kvar i yoghurt.
Som finns i mjölken. Och säg att man dricker opasteuriserad mjölk,
ja.
Så finns det då en levande enzymer kvar där som fungerar, som bryter ner, som gör jobbet åt magtarmslemhinnan lite grann kan man säga.
Men det är ju olagligt att köpa, att köpa opasteuriserad mjölk väl?
Det de har gjort är att göra det lagligt att sälja väldigt små mängder som i praktiken gör det helt omöjligt för producenter att klara sig på att sälja. Alltså jag tror att man gränsar till ett visst antal liter som är kanske 30 eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Men vad det innebär i praktiken är att ingen kommer hålla på med försäljning av opasteuriserad mjölk. Och det är väl, jag vet inte varför man har gjort så. Det finns inte liksom något riktigt stöd för det. Man kollar inom forskningen att det skulle, vi har inte sett något fall av smitta.
Man kan få salmonella eller någonting sånt där.
Ja, alltså jag har en släkting som faktiskt dog och fått...
Va? Och så skrattar du?
Ja, det är ingenting alls att skratta åt, men Nej. Det är så pass långt tillbaka. Alltså min... nu ska vi se. Min farfars... Eller vad säger jag? Min farmor helt enkelt. Hon blev föräldralös för att hennes mamma var uppe i Stockholm. Nu kanske jag rörde ihop det här.
Jag var uppe
i Stockholm och fick mjölk som var smittad med den här tuberkulos. Ja. Så att det har ju förekommit, men tuberkulos är någonting som inte förekommer längre. Det är inte någon risk att bli smittad av tuberkulos nu när man dricker.
Bakterier då som hade hoppat in i mjölken.
Ja, det kan komma den vägen. Och det är ju ett problem med storskalig distribution snarare än när man på en lokal gård, där är ju smittan... Risken för smitta mycket mindre förstås än när man blandar samman mjölk från massor med olika källor.
Mm.
Ja, det var en sidospår. Det var
spännande. Men du, bara en fråga som man då ofta tänker på när man då, som jag undviker ju mjölk då för att jag har en massa autoimmuna sjukdomar som ställer till det. Om jag undviker det för att jag vill inte riskera att det ska kicka igång någonting.
Mm.
Men hur är det med laktosfritt då?
Ja, jag tänkte, det här med laktosfritt, det är ju som jag sa tidigare, den vanligaste intoleransen mot mjölk är ju laktos. Och de symptomen är ganska tydliga, det är gasbildning, det är helt enkelt en fermentering av mjölksockret som sker i tjocktarmen och stör. Så det är inte en allergi, man kan inte hitta antikroppar mot det. Men de symptomen är ganska distinkta, så det brukar man ha koll på. Men det finns andra reaktioner på mjölk.
Precis.
Ifrån mjölkproteinet och från korsreaktioner med gluten. Det finns oerhört vanligt att man reagerar på mjölk när man är känslig mot gluten och andra spannmål. Och därför så tycker jag att, jag menar, det grundreceptet här för att liksom ta, är ju oavsett vad man har för mål eller vad man är för person, så behöver man förstås genomgå en period av exkludering. Att exkludera för att sen göra ett, vad som kallas för provokationstest.
Ja.
Och då är det ju såklart smart att lägga in ett provokationstest med en laktosfri mjölkprodukt efter minst 30 dagars helt komplett paleo recept liksom. Och då se hur man reagerar på det. Det brukar vara en väldigt smart lösning att ta väldigt små mängder, till exempel smör då, som är första. Och sen laktosfritt smör förstås, och sen använda laktosfria i den serien av återintroduktion. Så tar man reda på om man är laktosintolerant eller om man är känslig mot mjölkproteinet. Mjölkproteinet är väldigt vanligt som överkänslighetskälla faktiskt.
Ja, men då kan man ju säga då att laktosfritt det är ju bättre. Men det kan vara så att det kanske inte är någon genväg som man ska ta.
Nej, jag tycker att det är bättre att ta, allra helst ta råmjölk, alltså ta opastöriserad mjölk om man kan få tag i det. Mm. Det är bättre än pastöriserad. Och yoghurt är alltid bättre än vilken mjölk som helst tycker jag.
Oh, okay.
Kanske jämförbart med pastöriserad mjölk. Sen är det också så att man kan hitta en skillnad mellan i vilka typer av mjölkprotein som, om man nu upptäcker att men det var inte laktoset utan det är mjölkproteinet.
Mm.
Då finns det också skillnader mellan olika mjölksorter.
Mm.
Alltså kor från get,
jag har mjölk,
får...
Ja, mjölk från...
Ja, mjölk. Vad sa jag?
Du sa kor från get.
Ja, du ser. Det sätter sig på hjärnan också, den här förkylningen.
Just
det, get och från kulturarvsorter av kor helt enkelt. Fjällkor.
Aha.
De har en annan typ.
Alltså äldre?
Ja, de har en A2-typen av casein som då tenderar att vara mindre känslighetsframkallande av någon anledning. Och fråga mig helst inte varför. För att
casein är ett protein då?
Ja, caseinet. Och, men protein. Något som inte finns där är ju till exempel caseomorfinet, BCM7 till exempel.
Som finns i vanlig mjölk.
Ja, som finns i de här högproducerande. Det är vissa andra skillnader
men
också.
Men är det därför som många, framförallt inom LCHF, men också en del av paleo som kallar sig för primal då. Men där man tillåter vissa mjölkprodukter.
Ja.
Ge sig på till exempel fetaost och mozzarellaost som ett alternativ.
Ja,
det
tycker jag är ganska smart. Det är ju lite mer, jag har skrivit ganska mycket om det på bloggen också. Att det här med näringstäthetens betydelse för vår hälsa. Och då kan man se det att mjölkprodukter generellt är varken eller. Utan just om man kollar på mjölk som man dricker, så är det inte speciellt mycket näring ifrån det kaloriinnehållet. Men däremot ost har liksom en hög näringstäthet. Så det kan jag tycka är ett klokare val.
Jaha, för det har jag alltid fått höra, framförallt av min man då, som säger att jag har ju älskat ost i alla år. Liksom, det är min passion, ost.
Ja.
Han bara, det är inte nyttigt med ost. Men det kanske inte är så onyttigt.
Nej, jag tycker inte det. Och där framförallt så ser man ju där en koncentration av de nyttiga fetterna. Av CLA till exempel, som är en av de här hälsofrämjande fettsyrorna.
Ja. Och smör då?
Smör är ju då också en sån hälsofrämjande. Det är det förmodligen det som är en av de starkaste hälsofrämjande faktorerna med mjölk. De fetter som faktiskt finns där.
Precis, och då är ju smör det är ju rent utvunnet ur mjölken då, kan man säga. Den här nyttiga fettet.
Mm,
ja, men för att det är ju många som, det är ju också allmänt liksom tillåtet att äta alla och ha i matlagning smör, alltså, eller skirat smör helst. Som...
Ja, man kan ju ha noggrant skirat smör också, som blir ghee.
Ja, precis. Ja.
Och det är någonting som jag personligen, och jag vet inte hur du gör, du följer ett autoimmunt
system. Ja.
Och jag menar, jag följer också det förstås, men har ändå inga problem alls med ghee, som är då renat smörfett.
Ja, ja. Det är väldigt lätt att göra själv. Man hettar upp smör och sen så skummar man av det som blir på toppen. Och sen så låter man det kallna igen och så använder man det. Det är ju, så slipper man köpa de här små burkarna som är jättedyra i affären.
Ja.
Men jag, generellt så lagar jag väldigt mycket i kokosolja.
Ja, du gör det? Ja.
För jag tycker det är... Jag har vant mig vid det nu. Så det smakar lite mer kokos och sådär, men det funkar.
Ja, jag brukar alltid försöka ha med både mjölkfett, kokosolja och... såna. Nu tillsätter inte jag så mycket fett i min kost, utan det är mest sån här fett som man använder som verktyg med för stekning.
Ja, så. Men jag är mycket mer sån där som håller på att baka.
Ja, just det.
Håller på med fett.
Baking.
Ja, okej.
Men jag kanske ska säga något sammanfattande om mjölk. Liksom,
ja, vi har gått igenom ganska mycket här nu. Ja. Mjölk för idrottare har du skrivit som just en punkt här. Kan det vara en bra idé? Att du pratade om kasein tidigare.
Och då, förutsatt att man tolererar mjölk bra. Och som man gått igenom, som idrottare så har man ju vissa behov. Mm. Och ett av de behoven är ju förstås ett ganska stort kaloriintag som kan vara en utmaning för många.
Mm.
Särskilt när man äter en paleokost så är det är inte så gott om energiintensiva, energitäta livsmedel.
Nej, det är
därför
det är
många, det är väldigt mättande, det är liksom svårt att äta jättemånga kalorier alla gånger. Mm. Och därför så är det många idrottare som använder mycket kokosmjölk och mycket bacon och väldigt mycket kokosolja och så för att få upp energitätheten. Men jag tror att för gruppen idrottare, om man har testat att man inte har en känslighet mot mjölkproteinet, inte har några reaktioner på det, genom ett provokationstest och att utesluta det i ett antal veckor. Då kan det finnas en fördel med att använda det som ett verktyg för att höja energitätheten i maten och få i sig extra kalorier. Det kan ha att göra med muskelbygge. Och då vet vi att mjölkprodukter kan ge en ordentligt insulinstimulering där. Som kan vara till nytta om man ska bygga muskler till exempel.
Mm.
Och också energitätheten som gör att långdistansande idrottare har haft en stor fördel av, tycker jag, att använda mjölkprodukter som ett tillskott. Och då, det är ju alltid förutsatt att man inte har någon reaktion på det förstås.
Precis.
Men
det pratade vi också väldigt mycket om i avsnittet som hette Mat och träning.
Ja, just det.
Om hur man då kan också motverka träningens effekter om man då är känslig mot laktos eller mjölkprotein, så att det kan bli någon form av rundgång där, att man inte kommer någonstans.
Mm.
Så att börja med att uteslut helt och sen introducera efter 30 dagar och se hur du reagerar.
Exakt. Men jag tycker ändå, om man ska liksom lyfta det här perspektivet till något som ligger bortom hårt tränande elitidrottare och istället titta på, vad är troligtvis det säkraste när det gäller långsiktig hälsa här?
Ja,
då vill jag också lägga med i beräkningen här att vi befinner oss i en väldigt onaturlig miljö här. Mm. Vi befinner oss i en miljö som är utarmad när det gäller mikrofloran. Vi befinner oss i en miljö av e-ämnen och besprutningsmedel och hormonpåverkande ämnen. Och det, under de förutsättningarna så tycker jag att mjölk blir en allt mer riskbenägen tillskott i kosten.
Mm.
Alltså jag tycker att det påverkar. Jag tycker mig se att det påverkar. Att människors känslighet för mjölk, i och med att den ökar, det är ju inte att mjölken har förändrats speciellt mycket, utan det är ju någonting annat.
Mm.
Det är förmodligen, jag skulle misstänka att det är den mikrobiologiska miljön, alltså vad som händer i våra tarmar och där. Att det är det som förändras. Och då bör man nog bli vän med tanken på att mjölk kanske, det kanske mest hälsosamma är att utesluta alla typer av mjölkprodukter under 6 dagar av 7 i alla fall. Och att äta det helst på helger eller så.
Okej, så att man drar ner på det rejält. Och då har man kommit en lång bit. Om man då, liksom ett, sluta drick vanlig pasteuriserad mjölk.
Ja.
2, dra ner på alla mjölkprodukter så mycket du kan.
Förutsatt om man är känslig mot det så är det, då måste man absolut dra ner på alla mjölkprodukter.
För att om man då tänker att då kan jag ha mozzarella är ju vanligt till exempel i pizzabottnar och sånt här inom paleo.
Mm.
Men att det kanske är en gång i veckan, man ska inte hålla på och försöka få in det så mycket som möjligt. Alltså, det ska inte bli någon stapelbasvara. Liksom.
Nej. Och jag tycker att man kan i de flesta fall ha ett högt intag av smörfett.
Ja.
Och smörfettet då, det ghee, tycker jag är generellt sett oftast safare än att köra smör. Men att smör har ju väldigt lite både laktos och mjölkprotein, kasein i. Så att smör är då en lågrisk livsmedel också.
Och det är ju så gott också.
Ja.
Mm. Så, men då kan vi bara säga att då lägger jag in en liten ett recept här nu på man gör ghee.
Ja.
Som ni kan länka till då från, eller på swedishpaleo.se. Och ja. Också någon artikel som du har skrivit i ämnet också.
Ja, lägga upp jag har ju skrivit en som handlar om lite det här med hälsoaspekten och diabetes. Och mycket av det vi pratat om.
Ja.
Men vad jag tänker, det innebär ju, jag bara vill kanske bara nyansera ståndpunkten här ja. Något. Alltså vad jag egentligen säger är att det finns inte, enligt mig så det finns inte så stora potentiella hälsofördelar med att äta mjölk, tror jag, för de flesta. Om det inte är så att mjölken ersätter andra delar som annars hade varit skadliga. Om man kan äta mjölkprodukter istället för spannmål, då tror jag det är jättebra att äta mjölkprodukter.
Aha.
Förutsatt att man inte är känslig.
Så cool.
Nej, men det är inte helt självklart här, för att det finns ju många studier som visar att det har positiva hälsoeffekter och äta mer mjölkprodukter. Och då misstänker jag att det kan ha att göra med att de faktiskt tar plats från annan mat som faktiskt hade varit inflammationsskapande. Så man ska nog inte tro att det är världens sämsta livsmedel, inga stora, men ändå i försiktighetens namn så tycker jag att man bör ta det, kanske på helger, sociala tillfällen, betrakta det lite mer som lyx med mjölkprodukter. Och att faktiskt fokusera på att äta mycket grönsaker, mycket bladgrönsaker, mycket rotfrukter, äta bra fetter och kött, fisk, fågel efter smak och behov.
Ja, men det är lite härligt att höra, för att vi lever ju i Sverige, så är vi ju liksom mjölk is all around us. Det finns ju hur mycket som helst, framförallt yoghurt och alla, det är så gott också, frukost och sånt som är.
Ja.
Då kan man ju säga det att laktosfri yoghurt till frukost någon gång då, det är okej. Okay.
Förutsatt att man inte är intolerant.
Ja. Alltid det här lilla insticket.
Jag tänker inte ge mig den insticket. För det är ju så att mjölk är inte lika, har inte samma hälsoeffekter på alla individer, utan det skiljer sig jättestort.
Ja.
Är man känslig så har det en väldigt negativ inverkan.
Absolut.
Med mjölkprodukter.
Visst, det är klart. Mm.
Och har man inte de här immunogena effekterna med frisättning av histamin i tarmslemhinnan, att man inte märker några reaktioner från slemhinnorna eller magen. Har man inga reaktioner alls på det, då är det inte alls speciellt farligt för hälsan att äta.
Nej, och så kan man också säga då att om man då är som en autoimmun sjukdom människa, då kan man då nästan med största säkerhet, liksom, då tål vi nog inte heller laktos och mjölkproteiner.
Ja, då behöver man ofta vara försiktig med det.
Ja.
Och att då, det man kan göra där är ju att utesluta det tills man uppnår resultat när det gäller sjukdomen, för att sen undersöka vad finns det för känsligheter här. Kan fårost eller getost fungera för mig? Kan enstaka exponeringar, drar det igång alla symptom igen? Och för många så kan det gå bra med vissa nivåer av
användning. Men du, sen om man tänker då vad man ska dricka och äta istället, så inom paleo så säger vi ju att mandelmjölk, nötmjölk överhuvudtaget, kokosmjölk.
Ja,
bra.
Alla de. Rismjölk i många fall. Inte speciellt immunogent.
Havremjölk, den här Oatly som finns nu. Som...
Jag har svårt att rekommendera den. Jag vet inte hur pass glutenfri den är, men jag vet att många använder den som mjölkersättning och några fördelar med den. Men
ja, det står ju jag faktiskt inte gluten, det står inte glutenfri på.
Nej.
Och då blir
jag skulle inte använda den.
Nej.
Och personligen så använder jag ingen mjölkersättning. Jag använder inte varken mjölk eller mjölkersättning.
Nej, men du bakar inte lussebullar heller.
Vi ska göra det nu. Vi har laddat ner recept. Det ska bakas.
Ja, det kanske går utan.
Vi har ett litet barn som vill vara med sin mormor och baka.
Ja, men jag brukar då nästan alltid lyckas med att ta mandelmjölk i när det står vanlig mjölk.
Ja.
Det blir ungefär samma. Mandelmjölk är väldigt gott också.
Ja, det kan vara bra. En bra ersättning. Vi hade ju en sån här avslutande grej som vi skulle...
Ja, alltså jag hade ju en tittarfråga, höll jag på sig. Men det får jag jobbat med tv så länge. Det är en lyssnarfråga. En lyssnarfråga. Mm. Och det handlar om... Det är flera stycken igen som skriver in och frågar om det här med chiafrön.
Ja.
Här har jag med mig en påse chiafrön som jag har köpt. Hur nyttigt är det? Är det...
Ja, det tillskrivs ju väldigt många positiva hälsoeffekter just nu. Alltså det är många som är väldigt förtjusta i chiafrön. Jag skulle vilja förflytta fokus från att kalla det för något hälsofrämjande till att förflytta det till kanske kalla det för något okej och ett bra...
Alternativ.
Alternativ, ja. Mm. Inte någonting som är hälsofrämjande, för att jag menar, fetterna som finns här, det är inte världens bästa. Det är inte biologiskt tillgängligt med omega 3 från växtkällor på det här sättet, utan det är snarare en belastning om man äter mycket. Så att
ja, du menar att man kan inte tillgodogöra sig den omega 3 på samma sätt som när man äter vitlax?
Nej, den omvandlas inte till EPA och DHA. Så den är inte biologiskt användbar. Och då blir den, eftersom den är känslig, så blir den en potentiell risk.
Aha.
Eftersom det är en fleromättad fettsyra. Men det ska vi egentligen inte gå in på nu. Men jag tycker att de här chiafröna är väldigt bra om de kan ersätta gluten för glutenfri bakning. Och då kan man inte, behöver man inte använda så mycket. Så att,
nej,
det är ju det som är egentligen kan vara problematiskt om man häver i sig stora mängder. Men jag misstänker att det inte är så man använder chiafrön alla gånger. Och då blir det ju ett jättebra att ersätta gluten med chiafrön. Ja. Men chiafrön innehåller också lektiner. Så för extremt känsliga personer, kanske personer med IBS eller autoimmuna tillstånd, så, så utsluter man chiafrön.
Precis, och det är de ämnena som då finns i de bioaktiva ämnena som finns i då frön och nötter och fotplantningsdelarna från växterna.
Det finns, jag kommer inte ihåg exakt vad de hette.
Jag
har kollat upp de här, jag har kollat upp chiafrön och det innehåller lektiner.
Precis, men då kan man ju säga att chiafrön jättebra som alternativ, men ingenting som man ska inte äta chiapudding varje dag. Det är inget, istället för att äta broccoli och nyttig.
Jag tror inte att de är speciellt farliga att äta. Det är säkert, alltså i de mängder man använder det så är det absolut inga problem för de flesta att använda.
För det är inget vi kan tillskriva som att wow, det här är en jättemega superprodukt. För det är ju jäkligt dyrt också att köpa de här påsarna.
Ja, jag har ju inte chiafrön själv. Men att jag misstänker att du har rätt där. Alltså jag tror att använd gärna chiafrön så länge man inte är inflammerad och har IBS eller autoimmunitet eller allergier och så. Använd chiafrön.
Men återigen, med autoimmunitet då kan lektinerna reta igång någonting som man inte har kontroll på. Det är faktiskt så att vi ska avrunda nu. Och du hade någon liten grej som du ville...
Jag funderar på om vi skulle prata om som någon slags avslutning vad vi har ätit idag.
För det frågar många, vad äter du?
Exakt.
Hur fixar du? Ja, men börjar du då, vad har du ätit hittills?
Ja, det är nu inte klockan någon helt representativ. Jag personligen har idag ätit. Jag har ätit en köttgryta som jag gjorde med sån här. Jag tog spillet som var kvar från broccolin. Du vet de här blasten från broccolin.
Ja, det är väldigt nyttigt.
Ja, det är, precis. Det är bra blast liksom.
Bra skit.
Ja. Så den har jag haft i en köttgryta med lök och en högrev som jag har.
Ja.
Och till det så hade jag lite blandade rotfrukter och pastinacker.
Men det åt du till frukost alltså?
Ja, alltså det blev ingen frukost med för jag började jobba tidigt idag. Så att jag åt lunchfrukost kanske vid 11, halv 12. Men så jag brukar äta frukost annars.
Precis. Du då? Ja, idag var jag ambitiös. Eller det är jag ju inte. Alltså, jag gjorde en fläskpannkaka till frukost.
En fläskis.
Ja,
okej.
Ja, och det är ju en paleo fläskpannkaka som har blivit en favorit av mig, för mig nu. Mm. Det är att jag klipper ner bacon, ekologisk bacon och stek till i en stekpanna.
Mm.
3 ägg, lite mandelmjölk och sen har jag lite fiberhusk. Och så låter jag stå i kanske 5 minuter. Så att fiberhusken blir lite, liksom, sväller lite. Sen häller jag det i stekpannan. In i ugnen. I kanske 20 minuter. Och sen har du en fläskpannkaka.
Det låter väldigt gott.
Så äter jag det med rårörda lingon.
Wow.
Som jag har plockat själv.
Okej, nu vill jag...
Det åt jag idag. En annan morgon så... en favorit som jag har nu. Det är en egen yoghurt som jag gör. Som består av en, då mixar jag detta i en sån här smoothie mixer eller mixer. Det är en avokado, det är en halv banan, det är ungefär 1 deciliter frysta bär och då kan du ta vad som helst. Jag har sån här svart vinbär, hallon och blåbär blandning. Och sen en skvätt, det beror på hur tjockt det blir, men en skvätt mandelmjölk eller kokosmjölk i. Och så kör du det. Så det blir riktigt så här, det blir som en yoghurt. Sen brukar jag blanda i lite så här kamu-kamu-pulver, lite så här C-vitaminpulver, kanske lite spirulina, lite bipollen eller någonting som jag tycker Det här behöver jag en liten boost av.
Du lägger betydligt mer tid än jag på dina frukostar, hör
jag. Jag älskar att laga mat, så jag håller ju på.
Ah.
Ja, så blir det som en liten rosa yoghurt, fast det är ingen mjölk i då.
Smarrigt det låter.
Sen är vanlig annan frukost som jag brukar göra är omeletter kör jag ofta också. Och rester från dagen innan. Restfrukost.
Ja, det brukar jag köra 9x10 också.
Mm, du tar det du har i kylen. Ja, nu måste jag springa här. Du, jag hade en nästa podd.
Ja, nästa podd jag har faktiskt inte tänkt ut något ämne så jag tänkte lämna det lite öppet.
Jag hade ett förslag som jag kom på väg upp här till dig i bilen.
Okay.
Att vi skulle på något sätt bara liksom grundgå igenom vad autoimmunitet är. Autoimmuna sjukdomar.
Jättebra.
Ja.
Det tar vi.
Är inte det spännande?
Absolut.
För det vi sveper förbi det jätteofta.
Ja.
Vad är det för sjukdomar? Hur får man dem?
Hur äter man anpassat till
autoimmunitet? Och det är då...
Bra tanke.
Gränsar ju lite till då det vi håller på att jobba med hela tiden nu. Den här boken som vi skriver på.
Mm.
Som det ska handla om just det.
Yes.
Så kan vi dela med oss.
Perfekt.
Säger vi det då?
Yes, det gör vi.
Tack för idag.
Tack för idag. Ha det gott. Hej då.